Ja, då får jag också glädjen att leda oss i bön. Låt oss be tillsammans. Tackar vi dig himmelske Fader att vi får vara här inför ditt ansikte denna eftermiddag. Prisa dig för ditt namn. Du som i Bibeln kallar dig för Israels Gud. Nu ber vi att du välsignar den här eftermiddagen. Kom heligande. Vi ber att du lyser upp Bibeln som är ditt eget ord. Och gör det ordet levande och verksamt så att det får tränga in i vårt innersta och där skapa liv. Tackar vi dig för far i vår Herres Jesu Kristi välsignade namn. Amen. Ja. Denna eftermiddag ska vi då få tala om Israel. Och ibland så kan man ju tänka så här att ja, men skulle det inte varit mycket liksom vettigare att vi pratade bara om våra personliga behov och predikade utifrån dem. För visst har vi alla behov. I alla fall jag. Kanske du också. Behov av att Gud får styrka mig, vederkvicka mig, tala ut sin kärlek och förlåtelse och nåd och barmhärtighet och Jesus får betjäna mig och alla de här behoven som vi har. Och nu är det som att den här eftermiddagen ska vi lyfta blicken, ställa oss på berget och få ett slags örnperspektiv på världshistorien och frälsningshistorien som ju frälsningshistorien äger ju rum inom världshistorien kan man säga. Det är som Guds pannlampa genom världshistorien. Och det märkliga sker väldigt ofta att när vi liksom glömmer bort oss själva för en stund och tittar ut över Guds väldiga perspektiv. Det har hänt så många gånger för så många människor som engagerar sig kring detta med Guds frälsningsplan, med koppling till Israel, med koppling till de stora perspektiven, så sker det här märkliga att när vi glömmer oss själva så plötsligt finner vi oss själva. Mycket, mycket märkligt. Jag tror att det finns en risk för kristenheten på 2000-talet att vi allt för mycket smittas av det som försiggår i vår tid. Och den stora ismen idag, det är individualismen. Och det finns mycket positivt med den. Absolut. Vi är Guds avbilder. Gud älskar oss personligen. Han vill tala till oss personligen. Han kallar oss personligen. Vi kan inte fatta beslutet för någon annan. Vi kan inte tro för någon annan och allt detta. Men samtidigt så kan det väldigt lätt bli att det här går till överdrift. Och att vi blir oerhört inkrökta i oss själva. Men då får vi, tror jag, en sån här eftermiddag att liksom titta upp för att få en hjälp att för ett ögonblick släppa vår ibland krampaktiga fixering på oss själva och se ut över de väldiga vidderna. Och då när vi plötsligt ser de väldiga perspektiven och börjar ana att vi är mitt inne i Guds skeende, mitt i all smärta, mitt i allt vi inte förstår, mitt i allt som är komplext, är vi trots allt mitt inne i Guds skeende, det som han har utlovat, det som han har talat ut i sitt eget ord. Och när vi ser det, när vi märker det, när vi upptäcker det, då kommer tron. Och då kommer uppmuntran, då kommer glädjen och förståelsen. Att Gud tar mig på väldigt mycket allvar och mitt liv här och nu är oändligt viktigt. Amen. Och så får vi vårsolen. Det är väl härligt. Vet du vad sol heter på hebreiska? Det är någon som nästan verkar viska rätt åt rätt håll. Shemesh. Shemesh, kan ni säga det? Ja, men ser ni, ni pratar ju hebreiska. Det vanliga skämtet har ni säkert hört. Väldigt dåligt skämt. Typiskt inte dåligt ska jag inte säga, men typiskt sådana skämt som Göran Larsson brukade berätta när han var min lärare i Jerusalem. Han är ju ett geni. Det känner ni till. Jag har lyssnat på honom här. Han var här. Jag kommer ihåg när jag skulle studera på teologiska institutet i Jerusalem och jag hade hört om Göran Larsson, kanske världens mest kunniga på relationen kristendom-judendom, och jag hade en bild av en person som skulle se ut som en sån här sträng ortodox rabbin. En märklig förutfattad bild på hur en rabbin skulle se ut också, men så här stort mörkt skägg och buskiga mörka ögonbryn och sträng uppsyn. Och så kommer jag ner till Jerusalem och så ser jag ett gäng ungdomar står och talar med varandra. Och det är liksom första dagen på kursen. Vi ska börja. Jag går in på gården fylld av förväntan. Har fått stipendium för en hel termin. Och ska ha Göran Larsson som lärare i en liten klass. Och mitt, liksom bland alla dessa människor, så står en person som ser ut som Dennis ungefär. Det enda sättet man märker att han är lite äldre än en tonåring, det är att man ser det på huden. Men han är ett geni. Han är ett geni, Göran. Och jag hade glädjen att sitta vid hans fötter under en hel termin. Och det var fantastiskt. En fantastisk man. Vart var jag på väg med det? Jag vet inte. Jag tappade tråden. Ha? Just det. Jo, hans skämt, ja. Ett av, eller typ sådana skämt som han drog, denna hyperintelligente man, det är att han brukar säga att man ska säga shalom när man badar i Döda havet. För då kan man sen säga att man talar hebreiska flytande. Sådana hade vi under hela terminen, mata på. Jag frågade honom om han var gift efter ett par dagar. Jag såg liksom inte till någon hustru. Och då tittade han på mig och så sa han blicksnabbt så här: ja, jag är gift med Tora. Jag tänkte säga, ja, han är gift med Tora. Jag tänkte, ja, undrar vad hon är, Tora. Så gick det flera veckor, jag såg inte till någon fru. Jag tänkte, vad är den där Tora någonstans? Så sa jag till kurskamraterna, alltså han är ju gift, jag undrar bara vad hans fru är. Han är inte gift, sa de. Jo, men alltså han har en fru. Ja, nej, sa de, absolut inte. Jo, men hon heter Tora, sa jag. Det sa han till mig. Och du vet, de las ju ner på golvet i skratt. Det var bara jag som inte hade fattat att Tora är ju det hebreiska namnet på lagen, Guds ord. Jo då. Nu, vänner, ska vi bli lite mer seriösa. Idag så ska vi försöka att lägga en grund kring hur man idag från en kristet perspektiv kan se på Israel. Och jag menar inte att jag sitter inne med hela sanningen, men däremot menar jag att Bibeln sitter inne med hela sanningen. Och därför så är min ambition idag att lite grann tillsammans med dig få vandra runt i Guds ord. Jag har läst Bibeln sedan 1983, känner mig ganska mycket som en nybörjare, men det är härligt med Bibeln. Och tillsammans så får vi en dag att försöka titta in i de här perspektiven och förstå något lite mer kring detta med hur Guds ord ser på Israel, det judiska folket, situationen där nere och vår kallelse här och nu. Det är min ambition. Och det bästa som kan hända, det är att du blir väldigt hungrig på Bibeln. Att du blir hungrig på Guds ord, att du väcker en entusiasm som inte bara är en mänsklig entusiasm utan från den helige ande, som driver dig att själv fördjupa dig, att själv engagera dig på olika sätt. Och för mig har ju det här lett till ett engagemang på väldigt många olika sätt. Och när vi sjöng lovsång här nu så tänkte på det, att vi sitter här i en kyrka och kan sjunga lovsång, och det är väldigt lugnt och städat än så länge i alla fall. Jag har predikat till exempel för en messiansk församling i Ashdod för, vad dåligt minne jag har, är det 3 år sedan nu, då en missil skulle kunna fara in i vår gudstjänstlokal när som helst. Den staden tog emot cirka 10 missiler per dag. Det är ganska speciellt att fira gudstjänst då. Men då får man ännu tydligare fel ord. Men man får ett tydligt tecken på att en helig ande är levande och verksam. Så kan jag säga. Jag har lett många pilgrimsgrupper ner till Israel. Jag har själv åkt på böneresor. Jag har lärt känna människor där nere. Judar och araber från många olika håll. Så det här är inte bara en teori för mig, så kan jag säga. Det är inte bara en teori. Utan att låtsas vara mer from än vad jag är, så är det någonting där jag på Guds befallning har gått in och vågat livet.
och skulle gladeligen göra igen om Gud så sa. Så det är på riktigt. Det är inte bara en from idé eller en teori. Det är på riktigt. Och vi läser Första Mosebok 12 från vers 1. Kanske det mest logiska av alla ställen att börja om vi ska försöka förstå vad det judiska folket är. Och jag läser Första Mosebok 12 från vers 1. Och Herren sa till Abram: gå ut ur ditt land och från din släkt och från din faders hus, bort till det land som jag ska visa dig. Så ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort, och du ska bli en välsignelse. Och jag ska välsigna dem som välsignar dig, och den som förbannar dig ska jag förbanna. Och i dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Och så vers 4. Och Abram gick iväg som Herren hade tillsagt honom. Min första punkt är att det judiska folket är Guds folk utvalda av nåd. Det judiska folket är Guds folk utvalda av nåd. Och om vi bara börjar den här texten, och kan bara ge ett litet exempel på hur rabbinerna ofta fördjupar sig i texterna. Då är det så här att vi hörde vad Gud sa. Och Herren sa till Abram: gå ut ur ditt land. Och judarna är väldigt praktiska. De sitter inte och funderar på vilken rubrik de ska välja för en text, utan de väljer bara helt enkelt de första orden i varje text och så sätter de det som rubrik. Det var väl väldigt smart. Behöver man inte tänka någonting kring vad man ska för rubrik. Det är bara att ta första orden så har man rubriken klar. Väldigt, väldigt fiffigt och praktiskt. Och de första två orden för det här stycket heter på hebreiska lecha. Och det kan på typiskt hebreiskt sätt betyda två saker. Och det älskar ju rabbinerna när det betyder två saker. Åtminstone två, kallar skriften för havet. Och det är alltså, det gör inte att Guds ord blir diffust. Det gör inte att Guds ord menas vara svårförståeligt eller att det inte är uppenbarelse från Gud. Det betyder bara att det är rikt. Det är något helt annat det. Havet. Och lech lecha kan man översätta på åtminstone två sätt. För det första kan man översätta det, det vanligaste kanske, det är att Gud säger halak. Men han säger det i en imperativ, och då kapar man av början som vi alla känner till, och då blir det lech. Imperativ som vi alla vet är en uppmaning, eller hur? Gå. Det är inte ett råd. Inte en rekommendation. Väldigt ofint av Gud att befalla, men han gör det ganska ofta i Bibeln. Det gör ju Jesus också faktiskt. Vi skulle nog hellre vilja att det stod att Jesus rådgav. Jesus hade en liten idé, en liten tanke. Men det står väldigt ofta att Jesus befaller faktiskt. Sen tvingar han oss inte, men han befaller. Nåväl. Så det är en imperativ av gå. Och sen står det då lecha. Och det kan betyda gå, gå verkligen. Alltså man bara upprepar samma ord två gånger. Så att Gud skulle säga gå, gå. Det betyder gå verkligen, gå, gå nu. Gå på riktigt. Gå dit jag säger, inte någon annanstans. Men, säger rabbinerna, man skulle lika gärna kunna översätta det här ordet med gå, lech, lecha, till dig. Gå till dig. Och då säger rabbinerna, det här är väldigt ologiskt, för att Gud säger ju åt Abraham att lämna sitt eget, lämna tryggheten, gå ut i det okända. Och ändå så står det i texten gå till dig. Hur får vi ihop det? Jo, det säger rabbinerna, jo men det här är ju typiskt Gud. Det är lite grann det jag predikade om i början av kvällen, eller eftermiddagen. När vi förlorar oss själva så vinner vi oss själva. Alltså när han lämnar all trygghet bakom, när han lämnar all säkerhet bakom, när han liksom bara har Guds ord att gå på och kastar sig ut. Ett slags bungee jump, om du så vill, ut i en totalt ny tillvaro. Den enda strängen som håller honom fast är förtröstan på att det är Gud som har sänt honom. Och då finner han sig själv. Det var väl lite fromt. En bra poäng. Nåväl, det var en parentes. Nu säger då Gud till Abraham och i förlängning till hans fru Sarai. De får heta Abraham efter ett tag, far till många, och Sarai då först innan. Gå ut ur ditt land och från din släkt och från din faders hus bort till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Och så står det sen i vers 3. Alla släkter på jorden ska bli välsignade. Här grundläggs det vi kallar för Abrahams förbundet. När Gud utväljer en beduin hövding och hans fru, och så säger han om dem att från dem ska det komma ett folk. Vilket folk då? Det judiska folket. De ska få ett land. Vilket land då? Landet Israel. Och enligt Guds ord här, för 4000 år sedan, så talar Gud ut att det här kommer att bli en vattendelare för hela mänskligheten. De som välsignar det här kommer att bli välsignade. De som förbannar det här kommer att bli förbannade. Han bara säger så. Han bara gör det. Och jag ska strax nyansera, vi ska komma mycket in på olika perspektiv. Men nu får vi börja i rätt ände. Gud för 4000 år sedan bara bestämde det här. Det kan man ju tycka är väldigt ofint av honom. Att han inte frågar oss till råds. Men det är tydligt i Bibeln att Gud gör det han själv vill. För han och inte vi är tillvarons centrum. Han har ett syfte. Vi kommer märka det. Det är ett barmhärtigt syfte. Meningen är ju redan här som du ser att det här ska inte stanna hos det här folket. Det här ska nå ut som en välsignelse till alla folk. Men redan här har han på något sätt definierat någonting som kommer vara ett centrum i hans agerande med mänskligheten. Och då, när jag bad och förberedde mig för just den här eftermiddagen, så tänkte jag på att har vi inte här ordet stötesten i dess allra mest egentliga bemärkelse? Det är ju det Jesus kallas för i Psaltaren 118, eller hur? Att den här stötestenen har blivit en hörnsten. En stötesten, vad är det? Jo, en stötesten, det är ju liksom någonting som du inte kommer runt, va? Det är liksom, vi svenskar älskar ju en kompromiss. Det är mycket svenskt. Vi älskar en lösning där alla blir lika nöjda. Vi älskar att ingen blir upprörd. Vi är väl ganska konflikträdda de flesta av oss. Och vi vill liksom ha det prydligt, vi vill ha det lagom, snyggt, fint, tillklippt, väl anpassat. Handen på hjärtat, det är inte som vi ofta försöker göra kristen tro, ofta Jesus också. Låt oss göra honom väl anpassad. Låt oss klippa lite grann i kanterna. Och idag i svensk kristenhet, jag ska inte gå in längre på den debatten idag, för det är inte idag. Men jag menar, är det inte det svensk kristenhet ibland försöker göra nu? Ibland nu, det var ologiskt. Ja, vi säger nu då, så sticker vi ut hakan. Till exempel, ja men det får inte finnas en himmel och ett helvete. Säg det inte rakt ut, för då blir det så här, det blir en stötesten då. Ta bort stötestenen helvetet. Det är en stötesten, bort med den, för att vi ska inte göra någonting, människor får inte bli upprörda, utan vi klipper ner, va. Och vi försöker klippa ner, men det liksom fungerar inte, för att läser man Bibeln märker man att det håller inte, va. Och är det inte på handen på hjärtat så vi ofta försöker göra i mötet med andra människor. Det här tänkte jag inte säga, men nu säger jag det för att jag tror att jag ska säga det. För jag känner att det flödar på lite här. Alltså är det inte det vi så ofta försöker göra? Vi försöker klippa bort stötestenarna. Det är som att liksom vi har ett kors och vi har ett kors att vittna om. Men vi försöker liksom stoppa in det här korset bakom så här. Att, ja, men det, vi kan nog få det här att bli lite snyggt och prydligt. Om vi bara anstränger oss så ska vi nog se till att ingen blir upprörd. Vi filar ner det här vittnesbördet. Vi tar bort saltet. Det är liksom, om vi tar bort saltet så då blir det bra. Då kommer ingen kommer att bli upprörd. Jag menar, det finns ju det alternativet att man saltar för mycket, absolut. Men det är inte direkt syndrom som ett stort problem i svensk kristenhet, att vi saltar för mycket. Då skulle Herren förmana oss från den vinkeln. Men jag tror inte hans främsta förmaning till svensk kristenhet är att vi häller på för mycket med saltkaret. Vi kör för mycket med helljusen, så liksom de som inte har tagit emot tronen tycker, åh, ni är liksom för, det är för mycket stötesten här. Liksom. Ni får ändå tala om lite av det andra också. God eftermiddag. Och då är det här, som vi nyss läste, det är en stötesten. Jag kände det när jag förberedde mig, vet ni, jag ska gå vidare, jag lovar, alldeles strax. För du vet det här bättre än jag. Du tänker, ja men jag vet det där Hans, jag har hört det, jag är Israel-expert, du vet, jag har varit där nere, jag kan det där. Visst, det är bra du kan det här. Men du vet, jag kände när jag förberedde mig att det skulle nästan ha varit rikt. Jag kunde åka nu. Jag ska inte, jag lovar. Och det kanske ni tycker, åh synd. men alltså jag gör inte det. Nej, jag ska vara kvar här min fulla tid. Sen åker jag till Skövde, ska predika där imorgon. För räcka så. Jag ska inte åka. Men på något sätt kände jag som att den helige ande gav mig en förnimmelse att Hans, det hade nästan räckt om du hade sagt det. För det är det som behöver proklameras. För det är Guds ord. Är ni med? Det judiska folket är Guds folk för evigt. Landet Israel är givet till dem. Och det här är en vattendelare för hela mänskligheten. Första Mosebok 12, vers 1-3. Men nu ska vi gå vidare. Och då ska vi titta på det här med att de är utvalda av nåd. Och det är märkligt, vet du, för här talar vi om Abrahams förbundet. Och Gud kommer ju definiera det här också längre fram som just ett förbund. Och förbund, vad är det? Ibland tror jag vi tänker på sådana här ord från Bibeln och vi har liksom inte riktigt tänkt efter på vad de betyder. Vad betyder förbund? Det är ett ganska viktigt ord i vår tro, eller? Vad betyder det? Vad är det? Relation, det är väldigt nära. Jag kan säga så här, det behövs en relation för att det ska bli ett förbund, så kan man säga. Absolut. Där, bingo! 17 poäng till mannen i hörnet. Du leder med 17-0 än så länge. Så det är bara att ni andra ska vara frimodiga, komma in på banan. Låt inte honom gå hem med segern här. Så förbund, det är ett avtal. Det är en överenskommelse. Bara sagt med frommare ord. Brit på hebreiska, överenskommelse. Och du tänker kanske inte på det, men du ingår förbund ofta. Då säger du så här, nej jag har inte ingått någon förbund. Jo då, hur många här har varit och handlat? Ja, det är majoriteten, eller hur? Då ingår du förbund. Det är ett avtal, det är en överenskommelse. Du tar mat. Inte tar alltså, men du plockar in mat. Och sen betalar du vad det är överenskommet att det är värt. Och så får du ett förbundstecken också. Vad är förbundstecknet? Precis. Kvittot. 5 poäng till dig där. Lite mindre svår fråga, men ändå. Du får 5. Är du med? Det är ju förbundstecknet. Mina vänner, nu är det så här. Att när du går till affären, eller i relationen mellan oss människor, så sitter det så djupt att förbund, överenskommelser bygger på, lyssna noga nu, bygger på att båda sidorna gör lika mycket för varandra. Det är liksom själva naturen av ett förbund. Det sitter djupt i oss, djupt. Handen på hjärtat. Du diskade 30 minuter. Jag diskar 30. Nej förresten, jag är kristen, 32 då. 34 börjar jag bli sur. Så det sitter djupt i oss. Det märkliga nu här, mina vänner, att här är Abrahams förbundet. Abraham, han får ett land, han ska bli ett folk, och det bara händer. Vad är hans motprestation? Ingenting. Han ska gå dit. Ja, men det är ju ingen motprestation. Det är ungefär som att jag ger dig en present. Du får en ny espressobryggare. Och så säger jag, kan du vara vänlig och öppna presenten? Ja, det är klart. Du måste ju öppna presenten för att kunna använda den. Absolut. Men det gjorde ju Abraham. Är ni med? Det går ännu ett steg längre. Och jag ska inte läsa det. Jag ska tjäna mig själv lite tid. I första Mosebok 15 så befaller Gud Abraham att göra i ordning en förbundsslutningsceremoni. Och på den tiden så var man ganska radikal när man slöt förbund. Så en sak man ibland gjorde var att man klippte djur i 2 halvår. Ett par stycken djur så här, klippte man i 2 halvår. Så slängde man ut dem i ökensanden. Och sen gick båda 2 förbunds... Förbundspartnerna. Ja, typ. De gick båda 2 genom dessa djurdelar. Om ni förstår. Och så dansar de nästan lite grann så här. Det vet jag inte om de gjorde. Men vi säger det. Det kan jag tänka mig att de gjorde något sånt. Och sen uttalar de välsignelser och förbannelser över varandra. Och det de sa ungefär, det var så här, va? Om du håller din del av förbundet så ska du bli välsignad med allt det vi har lovat i det här förbundet, och välsignad var du i evighet. Men om du bryter förbundet, då må du vara förbannad, förbannad i evighet. Då må du gå med dig som det har gått med de här djuren. Jag själva läsa om det första Mosebok 15. Det som nu händer är mycket märkligt. För Gud befaller Abraham att klippa djur mitt i tu och lägga ut dem i ökensanden. Men sen får Abraham bara vara vid sidan om och titta på. Han faller till och med i djup sömn. Och så får Abraham se hur Gud själv rör sig mellan djurdelarna. Och så bekräftar Gud förbundet. Så det Gud säger till Abraham är: om du bryter förbundet kommer jag bli skuren mitt i tu och ta på mig konsekvensen av ditt förbundsbrott. Härav lär vi oss. Gud sluter inte förbund som vi människor. Abrahams förbundet är inte ett förbund som bygger på likvärdig prestation. Abrahams förbundet är ett nådaförbund. De är utvalda av nåd. Och det där är ganska goda nyheter för oss också. Jag skulle till och med vilja vara så osvensk och säga att det är mycket goda nyheter. Hej, hej på dig. Det var en fin signal. Det var liksom lite så här vilande. Mm. Jo, rolig signal. Jo, vi kommer komma till det. På vilket sätt har vi del av Abrahams förbundet om du har tagit emot Jesus som din herre? Jag kommer till det. Men jag kan säga redan nu att du har fått del av Abrahams förbundets välsignelser. Inte att du är det judiska folket, det är inte det det handlar om. Men du har fått del av de andliga välsignelserna från Abrahams förbundet. Du är lika mycket Guds barn, du har lika mycket förlåtelse, du har lika mycket del av den heliga ande. Det är ganska goda nyheter. Och speciellt de här nyheterna att det inte bygger på likvärdiga prestationer. Det är relativt goda nyheter. För jag tror att vi väldigt ofta tänker så här att vi måste prestera likvärdigt med Gud. Eller inte likvärdigt, men vi måste i alla fall liksom, vi ska göra goda gärningar, absolut. Missförstå mig rätt. Självklart ska du göra det. Men det är inte på grundval av det som Herren utgjuter sin heliga ande över dig. Paulus skriver i Galaterbrevet: tog ni emot den heliga ande för att ni höll lagen? Och då menar han inte lagens minimum, utan han menar lagens maximum, som också rabbinerna talar om, som betyder att vara fullkomlig. Tog ni emot den heliga ande för att ni höll lagen eller för att ni lyssnade i tro? Och då handlar det om tro på Jesus Kristus och hans död för våra synder som förlåtelse, försoningsoffer för det. Därför kallar Jesus den helige ande för parakletos på grekiska, försvarsadvokat. Han grundar inte sitt försvar på vad du har gjort för Gud. Han grundar sitt försvar på vad Gud har gjort för dig. Jag blir lite predikant här en stund. Jag ska tillbaka in i ämnet. Men alltså, bara så ni hänger med där. Det här är inte bara, ni pratar inte bara om gamla testamentet. Jo, men det var ju fint att Gud gjorde typ så. Bra för judarna då. Nej, vi talar om principer som direkt har med oss att göra, eftersom vi är indragna i detta. Ja. Och det här då, mina vänner, för att ta ett steg till här nu då, så tror jag att det är så här att det sitter också väldigt djupt i oss att när liksom någon väljs, jag ska bekänna något för det. Nu kommer det. Är du med? Ibland, och nu kommer du bli chockad. Du kommer bli riktigt chockad. Ibland har jag problem med avundsjuka. Jag är ledsen. Ni kan få pengarna tillbaka till dörren om ni vill. Nu säger Bengt Pleil att när den heliga ande kommer så blir vi avundfriska. Det är ju underbart. Men tyvärr så är jag ofta ute i min gamla människa och snurrar, och där är jag avundsjuk. Har du varit avundsjuk någon gång? Är det problem för dig? Nej, vad härligt. Nej, men kan jag säga så här, att avundsjukan i oss gör väldigt lätt att vi reagerar väldigt bakvänt på saker och ting. Jag menar, jag har klassiskt varit med om, ni vet, ett gäng pastorer och präster står och pratar med varandra. Och så börjar en präst eller pastor säga: åh, jag är så välsignad av Herren. Och det har gått så fantastiskt på den senaste predikokampanjen. Jag predikade för ett antal tusen människor. Det var massvis av människor som blev helade. Och nu vill de göra jättekampanjer med mina möten. Och mina senaste böcker har sålt i 20 000 exemplar. Och Herrens välsignelse bara flödar. Och alla andra präster säger, åh, underbart, halleluja. Men du kan liksom se hur friden bara försvinner från samlingen, va? Alla får liksom någon sån, åh, krampaktigt. Vem tror han att han är egentligen? Vilken himla sprätt, så va? Om man däremot en prästbroder säger så här, åh, jag har svaghet i mitt liv, jag har det jobbigt just nu, jag har kämpat så mycket. Alla andra runt omkring, åh, får vi be för dig? Åh, vi måste få stötta dig, åh, stackare, allt sådär, va? Är ni med? Nu är det väldigt lätt att vi reagerar så när vi hör om att det judiska folket är utvalt. Att vi tror att Gud har utvalt speciella favoriter. Han har liksom satt dem längst fram. De behöver inte hålla allt som alla andra håller. Nej, nej, nej. De har fått en gräddfil i universum. Och de är liksom mer älskade av Gud än andra. De är så speciella. Och då är det rätt att vi reser ragg. Men då måste du förstå att Gud, häng med här nu. Han utvalde inte bara av nåd. Han utvalde som ett tecken på sin nåd. Hängde ni med? Jo, alltså Gud utväljer inte bara av nåd. När han utväljer av nåd så visar han väldigt tydligt när han väljer ut att det här gjorde jag av nåd. Det förstår ni väl nu? Jag har en god vän som är jude. En viktig person för mig i mitt liv. Och han vågar säga det själv som jude då. Så säger han så här, att, ja, säger han. Och så ler han med hela ansiktet. Vi judar, säger han, vi är Guds problembarn. Och jag slog mig när jag bad och förberedde den här samlingen. Jag menar, när kommer namnet Israel till? Har du tänkt på det? Det är ytterst märkligt. Jag menar, hade vi fått välja, hade vi skrivit Bibeln, hade vi skapat historien, då hade vi låtit en person bli vald till Israel som verkligen hade lyckats i sitt liv. Han skulle ha hetat något fint. Vad skulle han ha hetat? Han skulle ha hetat Herrens övernog välsignade. Och sen skulle han ha varit snällare än alla andra. Han skulle ha varit mer kärleksfull än alla andra. Han skulle ha levt nära Gud hela sitt liv. Han skulle ha delat ut allt han äger till de fattiga. Han skulle ha varit ett helgon som hade dragit hela jordens uppmärksamhet till sig. Han har gjort allt det här. Och då hade Gud som en hedersbetygelse sagt till honom, du ska få namnet Israel, som verkligen har levat frommare än någon i hela historien. Så hade vi skrivit Bibeln. Men när Gud skriver världshistorien så låter han Jakob bli den första som får namnet Israel. Jakob. Och bli inte stressad om du heter Jakob. Det är ju ett ärenamn efter hans tid. Men Jakob betyder ju alltså han som håller i hälen. Bedragare också. Mina vänner, Jakobs liv var kamp i denna syndafallsvärld. Känner du inte igen kampen? Kampen att få vara älskad. Kampen att bli bekräftad. Kampen att tro på Gud. Kampen att själv leva ett meningsfullt liv. Kampen att nå alla de där ambitionerna som sliter och jagar i oss så starkt. Kampen mellan att bedra andra och själv bli bedragen. Jag menar, Jakobs liv skulle ju direkt kunna platsa i en såpa i 2000-talets Sverige. Omedelbart. Ja, möjligtvis hade man varit tvungen att censurera bort vissa bitar för liksom att det är lite magstarkt ibland. Vi som tycker att det är så hemskt idag på tv. Han fightas med sin bror i moderlivet. Han lurar sin brorsa på välsignelsen. Hans familj är dysfunktionell. Hans familj har en mor och en far som håller på varsitt barn. Jag menar, det har vi inte direkt lärt oss från någon uppfostringsbok. Att det är jättebra för en familj om mamman håller på ett barn och pappan håller på ett annat barn. Gör det väldigt tydligt för dem båda två att ni älskar varsitt barn extra mycket. Då kommer ni få en väldigt fin harmoni i familjen. Så det är liksom, när man läser det här blir man ju chockad, va? De här religiösa liksom, fernissan som vi gärna vill lägga på, den liksom slits ju bort. Så, nej, men inte så här. Jag skulle ju ha ett fint bibelstudium. Vad är det här för någonting? Va? Men där kan ju tro väckas. För någonstans förstår vi att Gud stiger ned i mänsklighetens djup, inte som den borde vara, utan som den är. Gud vill engagera sig i ditt liv, inte som det borde se ut, utan som det är. Det betyder inte att Gud godkänner synden. Det betyder inte att Gud blir glad när du bedrar. Du missförstår mig ju rätt, eller hur? Men det betyder att Gud är oerhört medvetet besluten att älska oss ner i djupet av vår kamp, vår brottning och vår synd. Han älskar inte synden, men han älskar syndaren. Men det är det korset handlar om. Så, Jakob. På väg till främmande land för att han har gjort sig för hatlig för sin bror. Ni känner till berättelsen, eller hur? Jag behöver inte återberätta den. Fifflar och luras och bedrar. Även i det andra landet. Men det, han möter en person som nästan är lika duktig som honom på att fiffla, lura och bedra. Så det blir en riktig match mellan de två. Till slut har han gjort sig för hatlig för Laban också. Och då ska han fly hem. Nu har han gjort sig för hatlig på ena hållet. Han är för hatlig på andra hållet. Han har ingen väg kvar att fly. Och han skickar familjen före för att ta första smällen. Jag menar bara en sån sak. Det är en konfrontation på väg och familjen får ta första smällen i olika omgångar. Han själv kommer sist. Då tar Gud itu med honom. Och de brottas. Och du vet brottning, va? Jag menar, varför boxas de inte? För brottningen var ju inte att Gud egentligen liksom ville slåss med Jakob. Det var inte det det handlade om. Men nu har Gud bestämt sig. Precis som han bestämmer sig för det i våra liv ibland också. Nu ska han ha tag på Jakob. Han ger sig inte. Han tar tag i Jakob. Och Jakob försöker komma bort. Och Jakob försöker. Och han sliter och han brottas. Men Gud håller fast. Och han förstår till slut att enda sättet som Jakob kommer att vilja leva med mig är att jag får honom att förstå att han är totalt beroende av mig. Och med tårar i ögonen, den Gud som skulle dö för honom på korset, med tårar i ögonen ger han honom ett krasande slag på höften. Som är så starkt så att Jakob för första gången i sitt liv förstår att han är inte starkast. Han kan inte dribbla sig undan från det här, han klarar sig inte själv och kraften lämnar honom. Och där kan ni förstå, jag förstår inte vad det innebär för smärta att få en höft krossad, men jag förstår någonstans att det måste göra väldigt, väldigt fysiskt ont. I det läget kastar han sig om Guds hals. Skakande av detta så ropar han ut till Gud: jag släpper dig inte med mindre än att du välsignar mig. Och då går solen upp. Och nu är det soluppgång i Jakobs liv. Och då säger Gud: du ska heta Israel. Då säger han. Och då flyger den här Israel-romantiken iväg på sina egna små vingar. Och vi landar i verkligheten. De är utvalda av nåd. De är utvalda som ett tecken på Guds nåd. Gud valde inte det bästa. Han gick ner och valde ett svagt barn. Och gjorde det för evigt till sitt. Men det sänder ett tecken till alla andra människor att Gud älskar alla. Och det är det som ska flöda ut från detta. Så, är du vaken? Gud utvalde av nåd. Han utvalde Israel som ett tecken på sin nåd. Men han utvalde det. Han utvalde det. Alltså då är de Guds folk för evigt. Speciellt om de är utvalda av nåd, så kan de ju inte upphöra att vara Guds folk för att de inte sköter sig. Lyssna på mig hela vägen här nu. Det innebär inte att man automatiskt kommer till himlen för att man är Guds utvalda folk. Absolut inte. Nej. Det var inte det jag sa. Sa jag det? Nej, det sa jag inte. Det är ingen garantibiljett. Och det innebär inte heller att man inte får en reprimand om man syndar. Utan tvärtom så är det så att är man Guds folk, Gud är strängare mot judarna än mot något annat folk i hela gamla testamentet. Han är strängare, inte mindre sträng, han är mer sträng. För de har fått mer och då förväntar han sig mer. Men, mina vänner, det är här vi så lätt går fel. Det innebär inte, och jag sa det innebär inte att de upphör att vara Guds folk. För de är utvalda av nåd. De är utvalda som ett tecken på hans nåd. Och en av de absolut tydligaste bibeltexterna som verkligen pekar in mot detta är Jeremia kapitel 31, vers 35. Jeremia 31, 35. Och låt mig bara säga något om situationen när Gud talar ut detta. Situationen är inte på topp, utan situationen är absolut på botten. Det är om igen en Jakobs situation, kan man säga. Det finns en klar parallell här. För situationen är den att profeter har i hundratals år varnat det judiska folket för att om de inte upphör att synda, då kommer Herren tillåta fienden att attackera till och med Jerusalem, till och med templet. Det var ju hela Jeremias tjänst att varna, eller hur? Och nu sker det. Och samtidigt som fienden tar sig in över muren, bränner ner templet på grund av att folket har vägrat att omvända sig. De har alltså sjunkit så djupt som man någonsin kan sjunka som Guds folk. Just då, och här får man verkligen säga, Gud är Gud. Jag har en vän, han heter Jan Sköld, jag vet inte om ni känner till honom. En man med stark profetisk gåva. Han kunde bjuda hit någon gång, han är härlig. Och han brukar säga så här, ja Gud, han är som han är, Gud. Han är som han är. Och det kan man säga, Gud väljer sina tillfällen. Nu, när fienden håller på att storma in, när templet håller på att brännas ner, då kommer han till Jeremia som också har en otroligt tuff livssituation. Och så säger han följande till Jeremia i denna situation. Jag läser Jeremia 31 från vers 35. Det står så här. Så säger Herren, han som har satt solen till att lysa om dagen och månen och stjärnorna till att lysa om natten i ordnad gång. Han som rör upp havet så att dess böljor brusar. Han vilkens namn är Herren Sebaot. Först när denna ordning inte mer består inför mig, säger Herren, först då ska Israels släkt upphöra att inför mig alltjämt vara ett folk. Och det tycker jag gör det ganska enkelt. Det finns många bibelställen som precis har samma budskap. Det är väldigt enkelt att kolla om judarna fortfarande är Guds folk enligt Bibeln. Det är bara att gå ut och kolla om atmosfären fungerar. Jag brukar säga i Göteborg i november kan man tveka. Men någonstans anar vi att atmosfären fungerar. Och i april har man lätt att tro på det. Så länge är de Guds folk, då vet du det. Tills atmosfären slutar fungera. Orkar du lite till? Jag har ett evangelium till dig. Fika är på väg. Underbart. Nåväl, då har vi alltså talat om att Guds folk är utvalda av nåd. De är utvalda som ett tecken på Guds nåd. Och Abrahamsförbundet är ett villkorslöst förbund. Och detta är en stötesten. Och de är Guds folk för evigt. Ja. Dit har vi kommit. Och då med detta i ryggen så går vi till evangelierna där jag bara ska stanna till faktiskt ganska kort. Och Jesus var ju som vi alla vet 100% jude. Det tror jag ingen här ifrågasätter. Och Jesus då när han kom så hade ju det judiska folket en stark messiansk förväntan. Det var ju så att om man ska förenkla oerhört kan man säga att i Gamla testamentet finns bland annat två messianska syner. De är båda Guds ord, de är båda profeterade om. Ibland ligger profetiorna en vers emellan. Och det handlar om dels en messias som kommer på himlens moln. En messias som kommer i ära och härlighet. En messias som alla instinktivt förstår, han är kungen. Och en klassisk sån profetia såklart är Daniel kapitel 7, vers 13-14. Där Daniel får en vision från Gud. Och det är för övrigt Jesus själv som använder denna profetia. Han citerar den här skärtorsdagsnatten, och detta får honom dömd till döden. Inte av romarna, men av Sanhedrin. Och sen kommer romarna att också döma honom till döden. Så han blev ju dömd till döden faktiskt två gånger. Men det var bara romarna som fick fatta beslut om att man skulle avrättas. Och då refererar Jesus till den här profetian. Vi kan kalla den för högmessiansk. Högmessiansk. Det står så här. Sedan fick jag min syn om natten se hur en som liknade en människoson kom i himlens skyar. Och han närmade sig den gamle och fördes fram inför honom. Åt denne gavs välde och ära och rike. Och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska tas ifrån honom. Och hans rike skall inte förstöras. Här märker ni en klassisk sån här messiansk profetia som talar om hur Messias, när han kommer, allas ögon ser honom. Han är allas domare, han är allas kung. I ett ögonblick förstår alla vem det är som är kung. I ett ögonblick tar han över all makt. I ett ögonblick krossar han alla fiender. I ett ögonblick skapar han ett paradis här på jorden äntligen igen. Men så fanns det ju en annan kategori av profetior som de skriftlärda läste med bävan. Till exempel Jesaja 53. Och det är egentligen 15 verser, men jag nöjer mig med 4. Jesaja 53, vers 3 till vers 6. Det står så här. Föraktad var han och övergiven av människor. En smärtornas man och förtrogen med sjukdom. Han var som en för vilken man döljer sitt ansikte. Så föraktad att vi höll honom för intet. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor, de la han på sig. Medan vi höll honom för att vara hemsökt, tuktad av Gud och pinad. Ja, han var sargad för våra överträdelsers skull. Och slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår blir vi helade. Vi gick alla vilse som får. Var och en av oss ville vandra sin egen väg. Men Herren lät allas vår missgärning drabba honom. Och där används hebreiskans naga, som betyder fysiskt bli ett med honom. Herren lät allas våra missgärningar fysiskt bli ett med den här personen. Så här har vi en lågmessiansk syn om en messias som kommer bli föraktad. Och vi har en högmessiansk syn. Och den mycket svåra frågan är: vilken messias syn var mest populär hos folket? Ja, den är inte svår, eller hur? Ingen brydde sig om en messias som skulle komma lida och dö. Det verkade väldigt onödigt och tragiskt allting. Däremot en messias som kommer på himlens moln och som ger oss ett paradis och ger oss bröd på bordet och driver ut romarna. Den messias vill vi ha. Ganska intressant. Enda gången de ville göra Jesus till kung, förutom då möjligtvis den 10 nisan när han red in över Olivberget, det vi kallar för palmsöndagen som vi firar imorgon. Den enda andra gången, kommer du ihåg den? Jajamensan, det är någon som ska ha massa poäng där borta. Vi säger 13 poäng. Ja, det är härligt, du har 13 säger vi. Efter brödundret, eller hur? Det kände de igen. Vänta nu, ge oss en messias som ger oss bröd på bordet. Och det står att Jesus direkt gav sig upp bland bergen. Direkt, han bara stack. Och apostlarna, dessa underbara, ljuvliga, lyckliga, eller vad ska man säga, avundsvärda män som får vandra med Herren. Men det är också lite synd om dem ibland. De vandrar med Jesus i över 3 år och han avkräver aldrig någon bekännelse. Till slut gör han det, inte avkräver men frågar dem vem de tror att han är. Borta vid Caesarea Filippi uppe i norra Israel där källorna pålar runt. Och de säger att han är Messias, den levande Gudens son. Petrus säger det. Och apostlarna, de är ju så höga så det liknar ingenting. För Jesus säger att han har rätt. Och Jesus säger dessutom att Petrus ska bli ledaren för kyrkan. Och han säger dessutom att kyrkan kommer vara så stark så att dödsrikets portar aldrig kommer att övervinna kyrkan. Det är ett ganska stort löfte. Kyrkans kraft är alltså uppståndelsens kraft. Det eviga livets kraft. Förmodligen talar han ut det borta vid Pangrottan uppe vid Caesarea Filippi. Har ni varit där? En grotta, någon som har varit där, en grotta som är ett tecken på underjorden och dödsriket, dit man brukar slänga och offra djur till guden Pan, ganska obehagligt det hela. Vid den grottan, för den ligger i Caesarea Filippi, den är det första man ser nästan i den stan, även på den tiden. Förmodligen är det vid den grottan han står och talar ut detta. Och apostlarna är jätteglada. De sitter där vid lägerelden på kvällen och tänker liksom hur de ska dela upp världen mellan sig. För nu tänker de, nu går Jesus till Jerusalem, nu blir han kung, nu kommer paradiset och vi är hans närmsta män. Jag ser mig hur de sitter där vid brasan liksom och Petrus säger, ja, ni hörde vad han sa. Jag verkar vara ledaren här, ja. Känner ni till det? Och säger Thomas, jo men det är okej, jag kan ta Afrika, jag har alltid gillat Afrika. Så Matteus, ja men Indien är för mig, liksom. Jag kan ta det. Mm. Och så säger Jesus, mina vänner, jag har ett budskap. Jag ska lida och dö på ett kors. Det är så mitt liv kommer sluta. Och förresten, säger han ju någon dag senare, vill ni följa mig får ni själva ta ett kors och gå efter mig. Lukas är vänlig nog att tillägga att Jesus faktiskt sa varje dag. Varje dag tar sitt kors. Vad är det Jesus säger? Jo, Guds lösning var en Messias, två ankomster. Han kom en första gång och uppfyllde alla lågmessianska profetior. Han uppfyllde Jesaja 53. Jag menar, när man läser Jesaja 53, och jag har läst den noga på hebreiska. Jag har gjort ett arbete i Jerusalem. Jag fick MVG av Göran Larsson. Det är det, Britt. Jag var stolt som en tupp i flera veckor efteråt. Inte ens min fru kunde plocka ner mig på jorden. Nej, hon är underbar, min fru. Hon är väldigt bra också på att kunna punktera om det blir för mycket ballong. God makas stora härliga uppgift. Men mest av allt är hon en uppmuntran. Men Jesaja 53. När man läser den på hebreiska så bara häpnar man. Det har ju hänt. Han har ju gjort det här. Han har ju blivit genomborrad. Det är det som hände på korset. Det är det som händer i Kristi kyrkan när människor blir helade, förlåtna, förlösta världen över. Ibland i de mest fruktansvärda omständigheter så förstår vi att det här har verkligen hänt. Men det betyder, mina vänner, att vi har en ankomst kvar. Och nu är det många judar som tror på Jesus, och det ska vi tala om efter fikat. Bland annat situationen i Israel idag, vi ska tala teologiskt om Romarbrevet 9-11, hur man ska se på det nytestamentliga tid med det judiska folket och alltihopa det här. Så vi kommer till det. Men om vi bara stannar upp kort, så kan man säga så här, att man brukar säga så här ibland, att de judar som inte tror på Jesus, de förväntar sig att han ska komma som ett lejon. För det är den kategorin av profetior de fortfarande idag väldigt mycket betonar. Jag har diskuterat med rabbiner om detta till exempel. Inte alla, men de flesta. Och då brukar man säga så här. Ja, och därför så behöver de ju, innan de är beredda att ta emot Messias som ett lejon, så måste de ju förstå först att han också är ett lamm. Är ni med? Alltså de behöver ju lära sig förstå att Jesus dog på korset för deras synd. Och jag menar, det köper jag. Mer bibliskt än så kan det inte bli. Liksom. Amen. Absolut. Men vi kanske kan vända på det här. Vad menar du då? Vadå vända på det? Vi behöver inte vända på det. Jo, vi kan visst vända på det. Och så kan vi tala om kristenheten. Jag är inte sur. Jag är själv i Sverige. Jag är en del av kristenheten. Alltså, jag är inte utanför. Jag är innanför kristenheten i Sverige. Så jag är en del av det. Det finns mycket underbart och ljuvligt här. Men ibland måste vi också våga bli lite utmanade. Och då kan man ju säga så här. Till exempel om kristenheten i västvärlden, inklusive Sverige. Att vi betonar oerhört mycket att Messias är ett lamm. Och det ska vi göra. Det är bibliskt och det är rätt. Absolut, fortsätt med det. Men i den yttersta tiden så kommer han kanske inte komma förrän han har fått oss att förstå att han också är ett lejon. Och lite grann tycker jag att det här med Israel och det judiska folket lyfter upp lejonaspekten. Den här stötestenen, det här liksom som det skakar och det är inne i världshistorien liksom, och det är här och nu och det väcker massa känslor och det är liksom det blir obekvämt, men samtidigt blir det välsignat, för någonstans hör vi ett lejons vrål. Inte orättfärdigt, inte obarmhärtigt. Vi ska komma till det. Inte obalanserat, inte onyanserat, inte fanatiskt. Ja, absolut. Bless you. Ta ditt glas. Vi har ju varsitt. Jag har faktiskt inte tagit av ditt. Britt, visa mig noga innan vems glas var vem. Det här är mitt glas, det där är ditt glas. Lechaim. Så säger man i Israel, vet ni. Det betyder till livet. När man delar en dryck så här. Lechaim. Ja, nu börjar det bli dags för fika tror jag minsann. Ja, det börjar bli dags för fika.